Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
...234 starter gjorde travhistoriens främste kallblodshäst Järvsöfax. 201 segrar blev det på de här 234 loppen. 234 matchavgörande mål assisterade Wayne Gretzky till under sin NHL-karriär. Rekord förstås, och dessutom Gretzky den spelare som snabbast nått 500 poäng. Han gjorde det redan i sin, ja visst, 234 match. 234 allsvenska fotbollsmatcher gjorde Marcus Rosenberg. I förra veckan när vi spelade in det här så var det den första hemmamatchen på stadion för Malmö FF sen Rosenberg avslutade sin karriär. Det blev förlust 0-3 mot Wolfsburg om MFF utslaget ur Europa League. 234 som i 2-3-4 var Sveriges placeringar i vattenpolo vid de tre olympiska spelen från och med Stockholms OS 1912 och framåt. Och 234 tillslag med en flera kilo tung medicinboll istället för en fotboll gav Conny Strömberg en plats i Guinness rekordbok. Hockeyliraren Strömberg, 44 år gammal nu, som spelat i mängder av klubbar som till exempel AIK, Modo och Örebro, fortfarande aktiv i hockeyettan i Umeåklubben Tegs SK. Strömberg, still going strong, som vi hoppas att ni ska tycka att sporthuset också är i det här avsnittet 234. Ja, frågan är, heter det hatta, dutta eller kicka när man försöker hålla en fotboll i luften med fötterna? Vad använder ni för uttryck, Thomas och Camilla?
Jag skulle säga bolla.
Bolla? Hatta. Jag sa kicka. Det är Thomas Johansson och Camilla Enström som är med. Välkomna förresten.
Tack snälla. Tack.
Men direkt bara det här med Conny Strömberg. Han är ju en artist. Känner du honom, Thomas, eller?
Nej, faktiskt inte. Han skickade lite förfrågningar förra året till oss i Leksand när vi hade lite tufft under en period om vi var intresserade av hans tjänster.
Väl känd här i Övik.
Ja, just det, precis.
Man brukar springa på honom några gånger per år sådär. Men han är unik, får man ändå säga. Jag är inte förvånad över att just han gav sig på det här försöket att... bolla, kicka, eller vad vi nu ska säga, med en medicinboll.
Ja, kan vi få en analys? Vi tittar lite på klippet först här.
Yep, this is Sweden and Conny Strömberg here is about to suffer horrendous bruising to his feet in his bid for Guinness World Record glory. He's going to try and perform football keepy uppies using a medicine ball for as long as he can. And we're already up to 25 seconds. Great encouragement from the studio audience. Now, for those of you that don't know, and I'm sure most of you do, but I'll tell you anyway, a medicine ball is a heavy object used in gyms to increase the difficulty of an exercise. Trust me, it's not meant to be kicked. Ooh, a slight stumble there, but he's got it back under control, up to 50 seconds.
Jag gillar ju verkligen kommentateringen av av den här framförandet också, med att han poängterar de blåmärken han kommer ha på fötterna imorgon, men det verkar han inte så berörd av, men det är ju ändå imponerande alltså.
Ja.
Väger väl dryga 5 kilo och han får ju jobba, ser man, med kicken för att få upp bollen.
Oh, and he's just lost it on his left foot. That, though, was absolutely amazing. Now all we have to do is wait to see what the official time was. Look at that. Fantastic. 234 touches in 1 minute 33 seconds. That's a new record for the longest medicine ball keepy uppies.
Jag med min gamla korsbandsskada skulle ha lite problem med översträckning i knät, säger jag.
Det är ändå 234 tillslag.
Han ser ju oerhört fokuserad.
Men 234 tillslag med den där medicinbollen. Ja, ja, han är,
ja, det är imponerande. Ja.
Men han är en riktig lirare. Han är från Övik, ja. Just det, han är från Övik.
Jag fnissade lite när Tjome berättade att han hade hört av sig till dem och erbjudit sina tjänster. För att han är ju väldigt framåt så. Och har ju en oerhörd passion för hockeyn. Det måste man ändå ge honom. Alltså 44 år och fortfarande håller på nu då med Tegs SK. Jag tror för övrigt att Teg tryckte upp något t-shirt där åt honom. Där det just stod antalet klubbar han hade till
26 stycken tror jag. 26 klubbar.
26, ja, det kan mycket väl stämma.
Men Teg, det är dina gamla hemtrakter också. Det är en anrik Umeå-klubb. Jag gick in och tittade, de är från 1800-talet, den klubben, Tegs SK.
Ja, jag tror nog att han trivs där. Så länge han får spela hockey känns det som, så gör han nästan vad som helst.
Camilla Enström i Örnsköldsvik idag, Thomas Johansson, du är i bastulogen som vanligt.
Jajamän, bastulogen, my second home.
I Leksand.
Är den påslagen under bastun? Så att det blir bastu efter poddinspelningen.
Nej, jag ser svettpärlar där.
Men i år så tror jag faktiskt att den har varit utsåld varenda hemmamatch så här långt.
Mm. Mm-hmm. Hur ser den ut? Kan du beskriva den?
Det är lite bord, ett kylskåp, kan vara fyllt med lite drycker. Det är en läktare ute och sen så har man ju då en stor bastu med fönster ut emot arenan och sen lite dusch och lite omklädningsrum vid sidan om. Så att, nej, men den är...
Man sitter och bastar när man tittar på matchen, eller?
Ja, precis. Man sitter och bastar när man tittar på hockeymatchen.
Hur är insynen in, undrar jag då? Liksom om man skulle snegla upp?
Ja, det är sån här riktigt mörkt spegelglas. Man ser inte så mycket in
bara
i låsen.
Bara lite grann. Bara
kanske det. Tur ändå.
Tror de som sitter där.
Ja, eller hur? Snopet när de får reda på att så i dansfallet. Ja,
veckans surr.
En gång i tiden jobbade vi tillsammans alla vi tre på C-more. Du som hockeyexpert Thomas och du Camilla som reporter och programledare. Och du var ju också med Camilla på Kanal 5 tillsammans med mig på OS 2018. Och nu återigen, det kom ju ut där för någon vecka sedan i den här tv-koncernen där jag alltså är på Discovery. Berätta, vad ska du göra?
Tjoho! Jo, men jag ska få fortsätta bevaka svensk fotboll, programleda Superettan framförallt och även vara med på Allsvenskan. Och sen är det ju då som sagt ett OS som väntar, så jag är så jäkla glad. Det här har verkligen varit min önskan och förhoppning från att jag gjorde OS för Discovery 2018 att få fortsätta med kanalen, eftersom jag just trivdes så otroligt bra med alla ni som jobbar där och liksom sättet kanalen leds på och såklart också de rättigheter som de har värvat. Så att nej, det känns 110% bra, om man kan säga så.
Men vad roligt, Camilla. Och Thomas då, vad gäller för dig just nu? Alltså, du är ju i ett Leksand som går mot kvalspel. Det kan vi slå fast nu, va, i tabellen, eller?
Ja, rent teoretiskt är det väl inte helt 100 ännu, men självklart så har väl det funnits i våra tankar under en period och utifrån det också att man någonstans måste acceptera var man befinner sig och hur det ser ut. Leksand har ju aldrig klarat ett negativt kval och antingen så kan man ju se det som en stort ok på axlarna och att det blir jobbigt framåt, eller också så kan vi försöka vända det till att vi faktiskt har en möjlighet att få någonting positivt med oss också, att vi kan bli historiska i Leksand och klara av ett negativt kval.
Din framtid, Thomas, hur det går i det där kvalet, kommer det påverka din fortsatta sportchefstid i klubben? Hur ser det ut?
Vad som händer med mig framåt, det får vi ta då. Man blir ju alltid utvärderad utifrån den senaste prestationen och mycket kan ju hända. Men just när det är fullt fokus på den här säsongen och att se till att den får ett sånt bra slut som det bara går. Och sen så får vi hantera framtiden därefter.
Hur är Tuffe, Uffe Samuelsson? Hur tuff är han?
Ja, men han är som en liten härlig teddybjörn, tycker jag. Med väldigt tydliga åsikter. Nej, men Uffe han är en otroligt skön och rolig människa. Men är ju också väldigt kravställande. Tydlig med vad han vill, säger vad han tycker och tänker, oavsett om det handlar om materialdelen eller om det handlar om resebitar. Så att han har kommit in som en så att säga, ytterlighet till kanske det ledarskapet vi hade innan, och han står ju kanske mer för att berätta att det är så här vill att det ska se ut, det är så här vill att det ska vara, det är det här vi behöver göra, det här kräver jag av dig och det är ditåt vi ska, ta rygg på mig.
Jag kommer att tänka på presskonferenser då. Det var en liten spektakulär presskonferens häromdagen, va? Med Roger Rönnberg och Thomas Bulan Berglund.
Det är lätt att bli kaxig mitt i serien. Och jag hörde bara, fick det återberättat för mig, att du Bulan har kallat oss för bottenlag i Simor. Och för mig tyder det på en jävligt dålig ödmjukhet. Och jag ska ge dig chansen att be om ursäkt för att kalla oss för bottenlag. Jag vill kanske spela som ett bottenlag idag och det kanske vi förtjänar, men att ta det tillfället på det sättet, det tycker jag tyder på en ruskigt dålig ödmjukhet. Och jag vill stå upp för våran förening, jag tycker inte det är okej.
Det är så, Frölunda är ett lag med stora resurser och ha ett lag som ska ligga högst upp i tabellen, absolut. De är ett jättebra lag, men de ligger inte där nu och det är sanningen. Men de borde kanske ligga där, tycker jag.
Båda från Luleå, men numera är Luleå och Frölunda. Då kommer jag tänka på en presskonferens med Ulf Samuelsson som jag var på i Karlstad när han var tränare i Modo var det ju.
Mm-hmm.
Och jag hittade faktiskt det klippet apropå Tuffe Uffe, men jag har inte hittat något nytt sånt här, men det här var för några år sedan.
Hur vänder ni det här i Övik?
Nej, det vet du fan. Det var en dum fråga.
Nästa fråga
det? Nej, du har slut på frågor efter okay. Det.
Ja, alltså han är ju en sån som man som journalist får hålla tungan rätt i mun när man intervjuar, helt klart. För råkar man väga en fråga lite för mycket, lägger in lite för mycket värdering eller något sånt, eller för mycket påstående, då blir man klippt direkt, känns det som.
Har du blivit klippt av Uffe, Thomas, nu i din roll här?
Nej, det har jag faktiskt inte fått. Jag har inte fått någon verbal ving utav Uffe än så länge.
Sporthuset 234.
234, ja. Tack Åsa Johansson, kanske framförallt Åsa där, som ju också hittade det här sköna klippet då som vi hade i början på Conny Strömberg. Och andra som hörde av sig om vårt avsnittsnummer, Axel Hallberg, Thomas Eriksson, Henrik Eneroth, som var några av dem som nådde hela vägen fram här till introt. @sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast heter vi på Instagram och vår hemsida. Och vi säger ju ibland att vi känner att vi kanske kan vara den bredaste sportpodden i Sverige. Vi tror att vi vinklar ungefär efter hur det genomsnittliga idrottsintresset ser ut i landet, och sen en hel del förstås vad vi gillar själva. Och då slog det mig att vi har liksom aldrig rätt ut vilka sporter gillar vi och ni mest. Alltså ni som lyssnar och vi som finns i panelen. Någon slags genomsnittligt topp 5 i hela vårt sporthuset community. Det är jag ute efter. Men jag bara funderar på hur vi ska få till det. Vi har ju Twitter. Jag skulle kunna lägga ut en omröstning efter det här avsnittet där vi försöker botanisera oss fram till vilka sporter ni gillar bäst. Och sen har vi ju våra härliga pratare här. Och vad säger som att ni får börja, Camilla och Thomas? Alltså någon slags, eller en topp 5 helt enkelt. Topp 5 idrotter som ni gillar. 5, 4, 3, 2, 1. Gärna med minimotiveringar. Vad tror ni?
Vi kör.
Absolut.
Ja, vem börjar?
Börjar du, Camilla.
Ja, Camilla, varsågod.
Sporthuset listar.
På plats nummer 5.
Handboll, säger jag då. Enormt explosiv sport som är väldigt rolig att titta på. Man har ju liksom plockat russerna ur kakan. Bara mål och försvar.
Min femma är utförsåkning, och det häftiga med det här när man får göra så här, det är ju faktiskt att om jag skulle få leva om mitt liv som idrottsman, så har jag även tagit liksom den listan. Förutom att jag tycker att det här är en sport som jag konsumerar väldigt mycket, så skulle jag faktiskt också vilja ha blivit utförsåkare, genom att jag är uppvuxen med Stenmark, Strand, Viberg. Jag gillar fart, störtloppet bland annat, men också det här att man får vara lite teknisk i slalom bland annat. Så fanns det liksom, det finns de bästa de värda. Så att min femma är utförsåkning.
Plats 4.
Längdskidor, säger jag. Den ultimata uthållighetssporten, som också ofta kan bjuda på rafflande upplopp. Jättekul att titta på.
Min 4, tennis. Så fort det är en Grand Slam så sitter jag faktiskt som klistrad framför tvn. Och det är väl lite samma, precis som utförsåkningen, att Edberg, Borg, Villander, ja, de gjorde att man hade rätt många timmar ute på parkeringen med sin tennistrainer och sitt elefantöra. Ett Prince-rack, kommer jag ihåg att det var, när man lämnade gamla Björn Borgs Donay-trärack vid sidan.
På tredje plats,
friidrott får plats 3 hos mig. Det är ju liksom grunden till sporten, att man ska tävla i hur snabbt man ska springa, hur högt ska man hoppa och hur långt kan man kasta.
På bronsplats så placerar jag golf. Jag tycker om att spela golf själv. Det hade varit rätt kul att få se hur duktig man hade kunnat blivit i golf. Men gillar ju att titta på golf också. Tycker det är en otroligt skön sport. En sån här sport som man sätter på tvn och sen vet man att det pågår i 4-5 timmar, så man kan faktiskt passa på att ta en liten tupplur mitt i och vakna upp och ändå liksom vara med i matchen.
Plats nummer 2.
Ja, men då får jag säga ishockey. Väldigt fartfylld och där matchbilden ofta kan ändras även fast det är bara någon minut kvar, och det gör att spänningen håller i sig länge ofta på matcherna.
Min silverposition, och jag tror att det kan bli en och annan som höjer på sitt lilla ögonbryn när jag säger ishockey. Sporten ishockey är ju en fenomenalt rolig sport att konsumera och titta på. Men jag har ju haft en extremt häftig hockeykarriär också, där jag verkligen har fått vara inne i ishockeyns värld. Men många kanske hade trott att det hade varit min nummer 1.
Och nummer 1, ettan, din älsklingssport. Här kommer den.
Jag är inte helt otippat, men fotboll, det är det jag själv har sysslat med i hela mitt liv nästan, och det är ju fantastiskt roligt att titta på och utöva, och dessutom en väldigt lättillgänglig sport som kan utövas av många, det tycker jag är ett extra plus.
På guldposition, F1, Formel 1, min favoritserie just nu, Driving to Survive, som går på Netflix. Ja, men det är ju underbart med den farten, atmosfären runt, den spänningen, hastigheten, miljön. Det är mycket som kittlar, både att titta på Formel 1, men framförallt att hade jag faktiskt fått levt om mitt liv så hade jag nog satsat på och blivit en F1-stjärna.
Nej, men det är underbart alltså. Alltså 9 sporter på 2 personer.
Exakt. Det var det jag tänkte poängtera, att vi alltså bara hade hockey tillsammans. Resten var olika och otippade också lite grann. Men jag såg inte framför mig att det här skulle vara din lista. Så kul. Det känns som att man fick lära känna dig lite bättre genom det här.
Ja, kanske. Detsamma, Camilla.
Och min lista kommer inte nu, utan jag tänkte vi ska rulla vidare nu några veckor och bygga på det. Och sen ska jag hitta någon slags formel på något sätt för att få ihop det här. Och slå fast liksom hur hela sporthusets värld, hur topp 5 ser ut. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till, men ni får gärna komma med förslag hur vi ska väga ihop allting. Våra panelmedlemmar och Twitter-omröstningar och mailinskick och Sportiset podcast, vår hemsida. Kör på, kör på, kör på.
Jag vet en som kommer kvala sig in på Tommys lista i alla fall, som inte är med än. Bordtennis.
Helt rätt. Ja, nej, just det, jag ska inte avslöja någonting. Men du
jag avslöjar dig.
Hör av er vad ni känner om topp 5, och vi kommer fortsätta att plocka fram sporterna, favoritsporterna och motiveringarna.
Högt i tak i sporthuset.
Djurgårdens guldhjälte i fotboll, Marcus Danielsson, säljs till Dalian i Kina för 50 miljoner kronor. Det får Djurgården alltså. En unik händelse i svensk fotboll, får man säga, att en 30-årig mittback säljs för ett sånt belopp. som inte ens är en ordinarie landslagsspelare. Danielsson själv får i runda slängar enorma 60 miljoner ytterligare svenska kronor över 3 år. Det är hans lön. Och det här innebär förmodligen, med tanke på den bristande matchform som Danielsson kommer få, att hans möjligheter till EM-spel för Sverige är minimala. Och frågan som jag tänkte på kring det här, för nu blir ju den här diskussionen pengar kontra idrottskarriär. Hur man som spelare ser på såna här saker när det så tydligt står mellan ekonomiskt tryggad framtid, Danielsson ekonomiskt oberoende resten av livet, med tanke på det här ju, kontra karriärens innehåll. Nu är ju Danielsson lite äldre. Han är plus 30 och då kanske det är mer givet beslut. Men om man som 23-årig hockeyspelare till exempel skulle ta den sporten på väg uppåt, skulle få ett drömbud från en tysk klubb som är en bit ner i näringskedjan rent innehållsmässigt. Hur resonerar man då? Pengar kontra idrottslig karriär?
Det hänger väl helt och hållet ihop på var jag befinner mig i min resa också. Jag tycker ju som i det här fallet i fotbollsvärlden, man är 30 år... Att det ska blomma ut och att man ska få möjligheter att kanske flytta till de stora klubbarna och tjäna de stora pengarna i den åldern, tycker jag att han gör helt rätt i som väljer 60 miljoner för att kanske trygga sin, eller för att trygga, inte kanske, för att trygga sin ekonomiska framtid. Men självklart, alltså i hockeyns värld så är det ju inte riktigt de här pengarna vi pratar om, men snarare är det ju så att är du 30 år så kanske du inte får exakt de här möjligheterna att flytta iväg. Så att fotbollen och hockeyn skiljer sig lite grann. Däremot om man tittar på hockeyns del och lite yngre killar, så har jag ju svårt att se att en 22-23-åring som någonstans ändå har en stor talang, är duktig i sin idrott i ishockey, skulle kanske välja att flytta till tyska ligan och få jättebra betalt, men samtidigt kanske försaka sin utveckling med tanke på att kvaliteten är lite sämre på det man gör på daglig basis, i förhållande då till att man fortfarande är kvar i en utvecklande miljö för att sedan kanske flytta till NHL och ta sin resa ännu längre.
Det är ju liksom uppenbart att han prioriterar att trygga sin framtid här, Marcus Danielsson, och det måste man förstå. Han fyller 31 nu i vår. Han kanske bara har 5-6 bra år kvar. Och då tackar nej till alltså 60 miljoner kronor. Det är ju en enorm summa, för det är ju inte så att han är garanterad en plats i EM om han tackar nej. Men han är ju inte heller garanterad att inte få vara med om han tackar ja. Det stora frågetecket för den här övergången känns ju dock som corona, som det här coronaviruset. För det gör ju att hela den kinesiska säsongen vet man ju inte vad som kommer att hända med. Den ligan skulle väl ha startat nu här i slutet av februari, men den har skjutits upp i väntan på att se vart det här coronaviruset tar vägen.
Vi kan återkomma till corona här alldeles strax, men jag tänker på hur ofta du som sportchef varit med om att ni i Djurgården Leksand har kunnat värva en spelare fast ni erbjuder sämre pengar än en annan klubb för att ni har ett bättre innehåll.
När jag höll på i Djurgården så var det en av våra strategier att vi någonstans också skulle kunna presentera för spelaren en utvecklingsresa som gör att Djurgården blir, i det här fallet när jag jobbade där, väldigt attraktiva att vara i, utan att man kanske behöver betala de största pengarna. Utan vi pratar ju kanske om en någonstans runt 10, 15, 20 000 i månadslön i skillnad kanske. Så att på en hel säsong en 200-250 000 mindre som man behövde betala, för att man också jobbade på ett speciellt sätt, sålde in det till spelarna, men sen måste man ju också leverera. Det innebär ju sen också att spelarna verkligen måste känna att de faktiskt utvecklas och blir bättre. Och när det ryktet går och agenterna ser att det faktiskt sker, då är ju också agenterna väldigt måna om att spelarna ska komma dit, för att de ser ju, och då kommer vi att kunna också få större återbetalning på det vi gör. Så i slutändan kanske det rör sig om en 500 000 till 1 miljon i en SHL-klubb som man kanske kan spara in på löner och kunna utveckla andra områden för att man är duktig på att utveckla hockeyspelare.
Och det måste ju vara svårt ibland, det här pengar kontra innehåll. Jag tänker på din man också, Camilla Tobias, apropå när ska jag åka hem från NHL? Det som han kanske ställdes inför med ytterligare någon säsong, betydligt mer pengar eller hem och ett annat innehåll.
Verkligen, och också när ska man åka över till NHL? Ja. Om man börjar i den änden så väntade han ju ganska länge innan han lämnade Sverige 2007 därefter Moda tagit SM-guld. Och han har hela tiden varit väldigt noga med att poängtera att han drivs av glädjen till sporten. i en sån sak till exempel då att välja att flytta hem från NHL. När du ändå har kommit till den högsta nivån och du har fått uppleva det och du har fått tjäna dina pengar, så blir det ju såklart ännu viktigare att känna att man är motiverad till det man gör. Och då blir det ju kanske andra saker som spelar in än just bara lönekuvertet. Att min man kände väl att också att han ville försöka ge tillbaka till Modo, den klubb som ändå fostrat honom. Och valde då liksom att flytta hem, även om han hade kunnat spela vidare ett par år till.
Och sen nästa fråga då, vad väntar för Danielsson, apropå honom då, i sin kinesiska klubb? Ja, det är ju högst oklart, som du var inne på, Camilla. Just nu är laget alltså fast i Spanien. Alla matcher i kinesiska ligan har ställts in på grund av coronaviruset. Och i 2 veckors tid, alltså speciella förutsättningar som han kommer till när han åker till Spanien. Laget isolerat på hotellet, får bara lämna för att träna fotboll på planen som ligger alldeles intill. Sen tillbaka till hotellet. Spelarna har dagligen fått sina kroppstemperaturer mätta. Febern, första tecknet på om man drabbats av viruset. Så ser det ut för det här kinesiska förutsättningarna i Spanien. Men det är ju inte bara där. Jag menar, nu coronaviruset har brutit ut i Italien med full kraft. Flera fotbollsmatcher har fått skjutas upp. Spel inför tomma läktare. I sommar ska det spelas EM i 12 länder i Europa, bland annat i Italien. Vad händer med det? Vicepresidenten UEFA säger dörren till EM kommer att stängas om läget förvärras. Så sa han faktiskt häromdagen, Michele Uva. Och även OS i riskzonen, IOK-delegaten Dick Pound, meddelade att man kan skjuta upp detta beslut till sent i maj, men om man bedömer att det inte går att garantera ett säkert OS är det ställa in som gäller enligt Pound. Och nu kom det också, när vi spelar in det här, ishockey-VM under lupp i Schweiz, för där har de också börjat ställa in matcher och så i både fotboll och hockey.
Och framförallt spela för tomma läktare, vad jag förstår.
Exakt, så var det, ja, precis. Och vi väntar till den 15 mars för att se hur pandemin utvecklar sig, René Fasel till den schweiziska tidningen Blick. Men det jag slås av när jag läser om allt det här, det är att vi fokuserar väldigt mycket i Sverige på nu, vad händer där och vad händer där och vad händer där. Jag tänker mer, vad händer här? Alltså när det blir kval för era lag, jag säger era lite slarvigt här, Modo och Leksand, kommer det vara någon publik i kvalet? Eller kan det bli tomma läktare? Alltså om det visar sig nu inom någon vecka här att det är 100 personer som är smittade och att det är ungefär som det var i Italien då, att det blir så här, nej men det finns ju ingen vaccin och så vidare, och att man kommer fram till att nej, vi kan inte idrott, allsvenskan i fotboll börjar i april, och att även här blir det totalkaos i idrott, vad tror du?
Skulle det explodera och bli mer allvarligt här i Sverige, så är det väl självklart att det kommer att påverka alla såna evenemang där det är väldigt mycket människor involverade och som rör sig. Nu har det ju lyckligtvis inte gjort så än, men man kan ju liksom bara börja spekulera i att, ja men säg att du kanske skulle få ett sjukdomsfall i ett lag. Vad händer då? Det kan ju ske. Hur påverkar det laget? Hur påverkar det ligan? Får du ett område, säg Leksand till exempel, skulle bli väldigt ansatt utav coronavirus. Hur påverkar det Leksands möjligheter att kunna få spela här? Framtiden, kvalspel, kommer serien att spelas kvar? Kommer slutspelen att spela slut? Vi kan ju inte hålla på att spela hockey fram liksom till midsommar och göra klart allting kanske i augusti om du skulle vilja, för att allting ska ju någonstans ha en process. Så att, ja, det kan få nog rätt stora konsekvenser om det här sprider sig, och hur man exakt man ska hantera det då, det har inte jag en aning om hur det kommer att lösa sig, men tanken när man börjar sväva iväg blir ju rätt skrämmande, och någonstans också hur kommer det att påverka både människor, men framförallt också möjligheterna i idrotten, vi med kval, slutspel, säsongen ska stängas, ny säsong ska börja och såna här saker. Det blir rörigt.
När det gäller Dalian i Kina, det är alltså dit som Marcus Danielsson går, så är ju det den klubb där Jens Fjällström spelade fotboll. Så det är samma klubb, den har bytt namn lite grann, men det är samma ställe. Det var ju det gänget, jag vet inte om ni hörde den podden, där han berättade om den här när de gick och tittade på Titanic på bio.
Just det, och satt och skrattade.
Satt och skrattade när båten sjönk. Lite annan kultur där. Vi i Sporthuset vill förstås skicka våra tankar till den före detta fotbollsstjärnan IFK Göteborg. Det är nog där de flesta minns honom. Stefan Lindqvist, som spelade i detta Dalian tillsammans med Jens Fjällström då på 90-talet. Han avled nämligen för några dagar sedan i sviterna av den svåra, hemska sjukdomen ALS. Stefan Lindqvist tog 5 SM-guld för Blåvitt och spelade alltså där som en av de första svenska spelarna i Kina efter den där gulderan tillsammans med Jens. Så vi tänker på alla runt Stefan Lindqvist.
För du hav och himmel står vi kvar, för vi glömmer aldrig änglarna.
Med Stefan Lindqvist i våra tankar, Joel Almes Snart skiner Poseidon, IFK Göteborgs inmarschlåt. Camilla, ta oss nu vidare i det här avsnittet.
Ja, men jag tänkte att vi skulle hänga kvar lite grann vid hockeyn nu, för 52 hjärnskakningar bara de senaste två säsongerna. Nu kanske ni, Tjome och Tommy, tror att jag pratar om SHL, men det är faktiskt SDHLs facit. Fast än ligan inte tillåter tacklingar. Och i en enkät som Sportbladet har gjort där de frågat 100 SDHL-spelare så svarar en tredjedel av dem som hade drabbats av en hjärnskakning att de inte fick tillräcklig hjälp av klubben. Spelare vittnar om hur de själva fått söka sig till vården för att få hjälp, och mindre än hälften av dem som hade drabbats uppgav faktiskt i den här enkäten att de hade fått sin hjärnskakning konstaterad av en medicinskt utbildad personal inom klubben. Det här är ju såklart oerhört problematiskt. De här tjejerna spelar alltså på en professionell nivå, men när skadan är framme så får de i många fall inte professionell hjälp. Vi vet att skillnaderna för herrar respektive damer som spelar hockey är som natt och dag. Det här har vi pratat om flera gånger. Jag har eldat upp mig över det här flera gånger. Men det måste ändå finnas någon slags lägsta nivå, känner jag. En standard som gäller i samtliga klubbar. Jag ringde faktiskt upp Angelica Lindeberg som är kommersiell chef för SDHL och frågade henne först och främst om hon var förvånad över antalet hjärnskakningar och bristen på korrekt hjälp, men det var hon inte. Och då kan man ju undra varför de inte har agerat tidigare. Faktum kvarstår ändå att många damer som drabbas av hjärnskakningar här och nu känner att de inte får rätt hjälp. Och där menade Angelica att de självklart kan försöka pusha på och komma med direktiv, men att det yttersta ansvaret ligger på klubbarna. Och lite oroväckande var att hon kände att det kanske inte alltid tas på största allvar ute bland klubbarna. Det är ändå alarmerande att så pass många av de damspelare som drabbas av en hjärnskakning känner att de blir lite grann lämnade i sticket när skadan väl är framme. Och där måste ju alla klubbar skärpa till sig här och nu. Det kan inte gå en dag till, utan det här ska ju bara funka, tycker jag.
Och det här funkar ju bättre och bättre hela tiden på herrsidan. Alltså det är ju problem med hjärnskakningar på herrsidan. Men där har ju svensk hockey tagit stora steg när det gäller hur man, när väl hjärnskakningar dyker upp, att det möts på ett professionellt sätt. En sån som Sandy Lindström, expert på Simor, som fick avsluta sin karriär med anledning av det. Han är ju en av alla som har drivit på den här utvecklingen. Där känns det som att svensk hockey ligger ändå rätt långt fram på herrsidan. Då kan man fundera på varför funkar inte på damsidan. Då måste det egentligen vara resursfråga, va? Som allting nästan när det handlar om damishockey. Och då kommer den här, men det är kommersialismen som avgör då. Det finns inte tillräckligt kommersiell kraft i damhockeyn, och då blir det så. Och då är frågan, vilka är det som ska träda in egentligen? Det är det som är den ständiga diskussionen. Så ska Svenska ishockeyförbundet träda in och skjuta till medel? Och var ska de pengarna komma ifrån? För att förmodligen är det väl helt enkelt en kompetensbrist ute i klubbarna, därför att man inte kan ha lika högavlönade, kanske kompetenta personer som på herrsidan. Eller?
Men jag pratade faktiskt med Fredrik Glader nu här på morgonen också, som är sportchef för Modo och tidigare var tränare för Luleås damer. Och han bekräftade lite grann den känslan som jag också hade. De damlag som också har ett starkt herrlag, där fungerar det relativt bra. Till exempel både Modo och Luleås damer har tillgång till samma medicinska team som herrarna, med den skillnaden att det teamet är på plats under matcherna för herrarna, men det är inte för damerna. Men om en Modo-damspelare skulle skada sig till exempel, så kan de ändå ringa samma lagläkare i efterhand. Men det är nog värre för de klubbar som, där det kanske inte finns en stark herrverksamhet som står lite mer på egna ben. Och där skulle man ju behöva, som jag var inne på, komma fram till en slags lägsta nivå.
Hur funkar det i Leksand då, Thomas? För ni har ju lag i högsta ligan i både herr och dam.
Vi har en fysio som jobbar med vårt damlag, vi har fysio som jobbar med herrlag, vi har ett fysio som jobbar med vårt juniorlag som följer det här, och utifrån det sen använder vi all vår, så att säga, kunskap och resurser som vi har i föreningen för att se till att spelarna får det stödet de ska ha. Men det viktiga tror jag är det här, oavsett om det är en förening som har de resurserna eller inte, det är ju någonstans att det finns i alla fall någon som kanske fångar upp den här spelaren, även om man behöver som spelare kanske ta sig till en vårdcentral för att få hjälp. Så behöver man kanske ha någon från klubbens sida som fångar upp spelaren och ser till, för det är inte alltid man orkar. Har man ont i huvudet, man vill mest ligga och sova, man ligger i ett mörkt rum, ja, men vad gäller med försäkringskassan, vilka regler gäller där, försäkringar, vad gäller där, saker som man när man är sjuk och dålig inte orkar ta tag i. Och då kan det vara rätt skönt att åtminstone finns någon som backar upp en och som hjälper en framåt i den processen, så att man hela tiden känner att, ja, men jag har det stödet ifrån klubben, jag har någon som följer mig, och på så sätt kan jag fokusera mer på att bara bli frisk. Det tycker jag, det är ändå en rätt liten insats oavsett vilka resurser man har, men man måste ha en rutin och struktur för att kunna hantera de frågorna också.
Ja, men för när jag pratade med just Angelica där på SDHL, så var hon inne lite grann på det, att det är inte bara en resursfråga, utan det handlar också om en kanske utbildningsfråga och kunskapsfråga ute bland, bland klubbarna. För det är klart att från ligans sida så kan man komma med direktiv och man kan komma med påtryckningar. Men sen så måste det också såklart efterlevas ute i klubbarna. Och där gör man ju säkert så gott man kan. Men faktum kvarstår att i den här enkäten som Sportbladet nu har gjort, så är det flera damspelare som vittnar om att de liksom har blivit lite lämnade ensamma och själv fått gå till vårdcentralen, ta en kölapp och betala avgift och försöka söka vård. Och så tycker inte jag att det ska behöva vara när man ändå pratar om den högsta serien inom hockey på damsidan.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Ja, men tyck till om våra diskussioner. Ge er in i diskussionen. Ni kan göra på Sporthuset podcast, vår hemsida, finns kontaktformulär. Twitter också till exempel. Kom ihåg att vi ska dra igång omröstningar där om topp 5 sporter. Vi har redan plockat fram 9 olika alternativ här. Det kan bli fler också när ni kommer igenom också i detta. Per Lindgren hörde av sig och undrade lite om Marcus Nilsson, Färjestad, som leder poängligan i Svenska Hockeyligan, men som först inte kom med i Tre Kronor-truppen. Sen kom han in ändå efter ett återbud, så han fick faktiskt chansen. Hur bra är han i SHL, Lillis som han kallas?
Jag måste säga, det är rätt häftigt. Förra året så tror jag att de var rätt ratade i Färjestad. Jag var intresserad av att plocka honom till Leksand för att han inte fick spela så mycket. Och sen helt plötsligt bara exploderar allting och så är han skitbra rent ut sagt.
Du borde ha slagit till.
Han borde ha slagit till. Borde ha gett han 60 miljoner eller så.
Men då kom diskussionen igång här då när han först inte kom med i landslaget, och man kan ju verkligen inte kalla honom bofast i landslaget. Han skulle kunna spela för Norge. Mamman är norska nämligen. Men då visade sig att man måste ha spelat minst 2 år sammanhängande i Norge, alltså i deras liga. Man måste dokumentera till jag tror internationella hockeyförbundet att spelaren tagit del av utvecklingstrappan i landet han ska representera innan man byter nationalitet. Och det skriver Per Lindgren att det tycker han är en bra regel som borde gälla i fler idrotter, handboll, friidrott med mera. För i många sporter ser man att folk byter nation rätt så ofta. Och då kan jag bara hoppa in i friidrotten och ge ett svar till Per här. I världsfriidrotten har haft extremt många nationsbyten, inte minst kenianer och etiopier etiopier som köpts över av Bahrain och Qatar och Turkiet, alltså formligen köpts över för pengar för att få framgångar. Turkiet hade EM, jag var i EM i Amsterdam då, Fridås EM i Amsterdam för 4 år sedan. De hade 7 kenianer, 2 etiopier, 2 jamaikaner, 1 kuban, 1 sydafrikan och 1 ukrainare och kom då 4 i medaljligan. Så det var liksom, det är bara Bellman som fattas. Men Sebastian Coe, när han kom till som ordförande, så slog han näven i bordet och stoppade utvecklingen. Satt 1 år stopp för alla nationsbyten innan det kom nya regler för 1,5 år sedan. De har stramat upp det här. Alltid 3 års karens. Från det att man ansöker om ett nationsbyte så är det 3 års karens. Och inga nationsbyten före 20 års ålder. Sverige var ju också lite strålkastarljuset över Abe Barregawi som kom från Etiopien till Sverige på ganska kort varsel.
För mig så känns det som att det är de här toppidrottarna som går ifrån kanske Kenya till Bahrain eller någonting sådär får rätt mycket betalt för att göra den resan. Eller funkar det, Tommy?
Men det de gör är att de åker, det är därför man satt den här 20-årsgränsen, att det åker alltså personer från Bahrain och Qatar till de kenyanska, inte skogarna va, utan
vidderna.
Vidderna är bra. Och scoutar unga kenianer som de säger, wow, det här kan bli en världsstjärna, och plockar dem tidigt. Men Steven Chirono till exempel, han var ju riktigt lovande juniorlöpare för Kenya och blev värvad då, vi kallar det då, i Qatar, och fick byta namn dessutom, för de byter namn på dem för att det ska kännas som en att de tillhör nationen, så att han fick då namnet Saif Said Shaheen och blev världens bästa hinderlöpare, världsrekordinnehavare. Och det är därför man sätter också den här 20-årsgränsen då, för att bli av med den här scoutingen utav supertalanger kenianer då. Så, och det de gör då också, det är faktiskt att de erbjuder dem såna här grejer som 30 000 i månadslön, livet ut. Den dealen har jag hört flera som har fått. Du får 30 000 i månaden, livet ut, säger de till en 17-årig kenian. Och det här har varit ett problem inom friidrotten, men nu känns det som att man är på väg mot en lösning i alla fall. Men om vi tillbaka till Marcus Nilsson, nu får han väl kämpa för 3 kronor istället. Det här med Norge känns som ett stickspår.
Absolut, han är för bra för Norge.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba.
Klar om en liten stund. Ja, ta den.
Kommer in folk i bastun eller?
Nej, det är okej. När de hade ställt in en dammsugare, så hon öppnade och tog den. De håller på att städa lårsplanet.
Men du kan i lugn och ro basta vidare medan du poddar.
Eller? Absolut, nu är allting.
Släng på lite vatten svettas. Bara på aggregatet också. Så lite,
lite så ångigt och...
Ja, men du Tommy, förra veckan så bjöd du på en väldigt intressant intervju när du hälsade på Nerikes Allehanda där. Då var det olyckspåsen som var aktuell och Örebros tvångsnedflyttning. Vad har du på gång den här veckan?
Ja, men jag tänker jag ska fortsätta. Jag sa ju det att nej, nu blir det inga fler resor, men nej, jag kan inte hålla mig, utan jag sticker ut på nya äventyr. Liten utflykt, tänkte jag.
Det låter spännande. Får vi lyssna?
Wow, vilket väder. Då ska vi se. Plan 7, idrottens hus. Här måste det vara. Idrottens hus. Ringa på här.
Välkommen.
Har vi kommit till...
Men du kommer till korpen.
Ja, exakt. Ja, det är så
välkommen.
Jag
tänker att jag ska gå ner.
Ja, bra.
Har vi bra rum.
Så. Ja, men då är vi inne på korpen. Eller korpen och korpen. Vi kan väl kolla med dig, Eva Bjärnud, du som ska guida oss kring den här kärleksbombningen. Du är ju generalsekreterare här. Det heter ju inte egentligen bara korpen, va, eller?
Nej. Det viktiga är att just nu heter vi korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Mm. Men en gång i tiden, då hette vi Svenska Korporationsidrottsförbundet. Och det var för att vi var en organisation som... organiserade idrott för korporationer, det är ett sånt här krångligt ord. Mm. Men det är sammanslutningar av olika slag. Och det var framförallt arbetsplatser då i början.
Just det.
Så det där hette vi fram till 70-talet någon gång. Och så ville man ju behålla det där. Det blev det där korporationsidrottsförbundet blev korpen liksom i allmänt tal. Och så vill man behålla Korpen. Och då döpte man om det till Korpen, Svenska Motionsidrottsförbundet. Så småningom.
Mm. Där har vi bakgrunden till, till namnet. Det här är ju en kärleksbombning, Eva. Och vi börjar väl i den änden då. Varför bör man älska Korpen?
Ja, jag tycker att man bör älska Korpen därför att vi verkligen finns för alla. Jag skulle säga att man kan göra vad som helst i Korpen som har med motion och rörelse att göra. Och det är ju någonting att verkligen älska. Men sen vet jag att man kanske älskar sin idrott och så ger vi en möjlighet att fortsätta med den hela livet. Korpen är ju jättestort på många sätt. Så att det är väldigt massa människor, över 1 miljon människor inblandade i den här verksamheten på olika sätt. Över 1 miljon till och med. Ja, vår största verksamhet är ju fotbollen. Och sen kan man säga att vi speglar rätt mycket så som motionerandet i Sverige ser ut och idrotten i Sverige ser ut. Så att de stora idrotterna är stora i Korpen, med några få undantag. Till exempel golf. Är vi inte så stora som golfförbundet normalt är eller golfspelet är i Sverige. Men vi är stora på gruppträning såklart. Vi är stora på fotboll. Vi är stora på innebandy. Vi har en hel del racketsporter. Pingis har blivit större igen. Kommer nya racketsporter som vi också håller på med. Pickleball och paddle. Och det är ju mycket tävling när man håller på med det här motionerandet. Men jag skulle säga att det är ju ändå det att det är liksom på kul och det är för att må bra. Och det är väldigt mycket sociala inslag i det hela.
Vi har ju pratat i sporthuset en hel del om det här med stillasittandet som breder ut sig över Sverige. Och vi har pratat om ungdomar, men det handlar också om äldre och så, att må bra både fysiskt och psykiskt och att det inte gör så mycket från politikerhåll kanske. Hur upplever du den där delen apropå Korpen?
Ja, dels, alltså det finns ju något litet nyuppvaknande här. Vi brukar prata lite grann om Anders Hansen-effekten i vår organisation. För det är ändå någonting att det är fler som är lite mer medvetna. Det är också hela den här kopplingen till vikten av att man rör på sig kopplat till hjärnan och hjärnans utveckling och hjärnans funktioner och möjligheter att sänka kortisolhalter och sånt här. Men det är stort problem, det vet vi. Det är många som sitter alldeles för mycket still. Vi har alldeles för mycket hjälpmedel för att ta oss runt. Man går inte längre och sådär. Eftersom vi har en bakgrund inom företagsidrotten eller motion på arbetsplatser. Korpens historia var ju murare och sotare som ville mötas i fotboll.
Det var så
det började en gång i tiden och det här är alltså slutet 1800-talet. Mm. Så det är riktigt länge sedan. Och så småningom växte det ihop då till en stor organisation. Men med den bakgrunden så har vi hela tiden hållit i det som har med företagsidrott och arbetsplatser att göra. Och det är vår liksom unika roll inom idrottsrörelsen att jobba med den gruppen. Och där tror ju vi att det finns en jättestor möjlighet att komma mycket, mycket längre. Modiga arbetsgivare som också går in och vill att människor ska... Men alltså det skulle vara på arbetstid på alla arbetsplatser. En del av arbetsbeskrivningen.
Undrar vilka som vann av murarna och sotarna, vet du det eller?
Nej, jag vet inte. Men jag tänker att sotarna kanske, de rör sig mer upp och ner och så.
Men det är förmodligen enorma bataljer. Men du, berättelser från det inre av Korpen. Jag har ju själv spelat hockeybock, eller jag tror det är rinkbandy heter det formellt sett numera, i 15 år och fått uppleva många sköna historier genom året. Men du som är mitt inne i det då, vad finns det för fina berättelser som visar vad Korpen är?
Jag måste säga, korphockey säger vi just nu.
Ja, det är så det. Det byter namn hela tiden.
Ja, det är en intressant företeelse. Och så är det med många saker. Ja, men de fina historierna i Korpen just, ja, dels måste jag berätta om, vi har en ledare och en verksamhetschef i Vallentuna. Och hon har tatuerat in Korpen på sin arm. Hon har alltid gröna kläder när vi träffar henne. Hon har grönt nagellack. Hon verkligen är Korpen. Hon älskar Korpen. Och det är sällan som man får träffa människor med sån passion för en sak. Det kan vara för ett lag ibland, vet du, så kan det vara någon som är det här laget. Men hon är Korpen. Och det är jättehäftigt. Hon heter Ulrika från Vallentuna. Hon är en häftig person. Och det gör ju oss lite unika också inom idrottsrörelsen. Att vi har ju vuxna som älskar att ordna aktiviteter för andra vuxna. Mm. Annars är det ju oftast att man ordnar aktiviteter för sina barn. Mm. Så ser ju många andra förbund ut. Men här är det ju människor vi har många sådana här riktiga korpare. De liksom är Korpen och de lever Korpen.
Det blir ju mycket elit i sporthuset också. Så är det ju. Och i media om idrott. Och därför känns det ju bra att ha den här kärleksbombningen till Korpen som ju verkligen är bredd, 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 berätta om bredden?
Ja, det första jag vill berätta det är att, och där kan man säga det är roligt när ibland så gör ju samhället så att de stödjer oss lite extra, alltså idrottsrörelsen, och det kom ju det här handslaget först som sen hette idrottslyftet. Mm. Och i det sammanhanget då hade vi nästan inga ungdomar i korpen. Vi hade ju mest vuxna. Men tack vare det stödet som vi fick så var många föreningar då, de här vuxna som gillar att skapa aktivitet för andra vuxna, började då att göra grejer för ungdomar. Så vi växte på 10 år så blev vi en av de största ungdomsorganisationerna i Sverige med 50 000 ungdomar. Mm. Så det är bredden åt ena hållet. Och åt andra hållet är att vi nu precis, men vi har ju alltid haft en hel del seniorverksamhet, men nu precis har vi dragit igång ett stort projekt som heter Aktiv Senior tillsammans med PRO, där det då blir, det är ju alla typer av motion, och där växer en helt ny företeelse, nämligen pickleball, som är den enklaste racketsport man kan tänka sig.
För egen del så tänker jag på lagidrotten också. Och alla som jag har stött på, för det är några stycken, när jag har spelat hockeybocke då, eller korphockey, eller rinkband eller vad det heter. Mm. Och fotbollen. Och jag kommer fram till att man stöter på ett antal karaktärer som återkommer, verkar gå igen i olika lag, i olika av de här lagsporterna. Kan jag få testa dem här på dig?
Ja, absolut.
Okej, vi tar 5 varianter. 1. Tappa bort matchtröjan igen. Liraren har alltid glömt delar av utrustningen och behöver låna ihop grejer. Det slutar med spel med en sönderriven pizzakartong eller valfri hoprullad gratistidning som benskydd. 2. Materialliraren har orimligt dyr utrustning, inte minst i förhållande till sin egen nivå. Ni vet lite det här Ole Bramserud i Snowroller, Sällskapsresan-stuket. Alla kläder gjorda i perfekt funktionsmaterial. 3. Visa er! Liraren, en glappkäft som har en påtaglig övertro på sin egen förträfflighet, skriker ständigt till medspelarna då: ja men visa er då! När det egentligen är visa er spelarens egna svaga spelsinne som är problemet. Ofta också sen in i tacklingarna som innebär en skaderisk både för sig själv och alla andra på planen. Och sen har vi som 4 här då, dryparen. Den som blir sanslöst svettig. Lagom till att dryparen har bytt om så är dryparen genomblöt. Och det är helt oklart hur det här fenomenet går till. Och sen då, 5. 1000 ursäkter liraren. Jag känner mig lite krasslig. Jag har träningsverk från förra veckans match. Jag har alltid svårt i regn. Jag har alltid svårt i blåst. Jag har alltid svårt när det är varmt. Jag har alltid svårt när det är kallt. Ja, korpen karaktärer.
Ja, alltså det här visar att alla platsar i korpen, eller hur? Ja. Och det som är vår slogan. Det är lite olika karaktärer. Det här med laget är viktigt. Och det är det här att man måste finnas lite olika sorters människor i de här lagen. Men att sen när man väl är på plats där, då är det matchen som gäller. Och då är det nog många som kommer tillbaka till den där förr i tiden känslan. Och så allt det där som utspelar sig. Så att, ja, nej, men det är väl lite så här. Mm.
Ja, men nu känner jag ännu mer än vad jag redan gjorde att jag älskar korpen. Tack Eva för bilden du gav.
Tack själv, det var roligt att vara med.
Ja, men jag tyckte du lyckades verkligen summera ihop korpen väldigt bra där på slutet. Jag vill bara addera en karaktär. Mm. Den där stora bensparkaren som du vet sparkar benen av sina motspelare rättare sagt, som kanske inte har så mycket liksom spelsinne, men sparkar hårt och mycket och ofta och hejdlöst och okontrollerat.
Det var lite visermänniskan. Visermänniskan var ju lite så då att skaderisk för sig själv och andra. För det är stött att folk kommer sent in i tacklingar och sådär, pratar fotboll och hockey och så i korpen. Det är väl Thomas en lite av någonting man sammankopplar med. Övertror på sig själva.
Ja, definitivt. Och det är indirekt livsfarligt för alla runt omkring. Men ibland så fanns det även den här rökaren som gick i halvtid och tog ett litet bloss och direkt efter matchen.
Ja, den glömde
också jag. Drog ett litet bloss.
Men om den finns kvar på samma sätt.
Ja, och då får vi inte glömma bort rökaren.
Går man då plus minus noll är frågan på att man tar ett bloss och sen springer ett litet varv. I hälsosynpunkt.
Det var ju som Mattias Timander sa. Är han där uppe?
Jag kan nästan se hem till honom här tvärs över havet. Eller ja, vattnet här emellan.
Ja, det var Petter Rönnqvist som berättade att när de spelade tillsammans i Modo så var det någon tränare, kanske Pelle Bäckman eventuellt, som sa att, ska veta det att om ni dricker 2 öl, då är förra träningspasset eliminerat. Då har det inte haft någon som helst betydelse. 2 öl och det passet kan ni bara räkna bort. Och då sa till Mandri att i så fall har jag aldrig tränat.
Ja, så kanske det är. Jag har annars ett annat korpenminne när jag spelade korpen. Vi var ett gäng 86 tjejer, födda 86 alltså, i Umeå som hade lagt av med fotbollen, som bildade ett korpenlag och liksom kom till någon slags final i den här korpenserien och får möta Umeå IKs avvecklingslag bestående av
avvecklingslag
heter det. Amen. Och där hade vi liksom Hanna Ljungberg och men alla de här stora Umeå IK spelarna. Och jag vet att Hanna Ljungberg var faktiskt inte med när matchen drog igång och vi drog ju liksom en lättnadens suck. Yes, vi slipper Hanna Ljungberg. Men sen när domaren precis blåste igång, då kommer hon in joggandes från parkeringen och ansluter. Men vi lyckas vinna med 1-0 i den här mycket prestigefulla korpenmatchen. Och det här kan vara en av mina största meriter fotbollsmässigt. Kanske säger mer i Frej om min karriär än någonting annat, men i alla fall.
Men du Thomas, du har ju en verksamhet som tangerar korpen, va? Eller?
Jag bedriver någonting som har själva namnet Hockey Academy. Vill man faktiskt se lite närmare på vad det är, då kan man titta in lite på hockeyacademy.se, våran hemsida. Men det handlar egentligen om att vi använder hockey i en motionsform. Man behöver inte ha spelat hockey, utan det man behöver kunna göra är att åka skridskor och hantera något sån här puck och klubba. Men älskar man ishockey och vill träna hockey för att man faktiskt vill bli bättre, det är det vi håller på med. Jag har en hel del gamla hockeyspelare som är där som tycker att hockey är ett bra sätt att motionera på. För annars så måste man vara knuten kanske till en förening om man vill ha en tränare, alltså riktiga hockeyträningar. För det är det vi har. Vi har riktiga tränare på plats. Vi tränar 90% av tiden och sen självklart spelar vi också lite tvåmålsspel. Men grunden är att det ska vara ett roligt sätt att röra på sig. Man kommer morgontid 7-8 ute på Stora Mossen. Tränar, nätverkar, käkar frukost som vi alltid bjuder på, lämnar kvar sina prylar, tar en dusch, drar till jobbet och sen är man färdig tränad för den dagen.
Det som är kul med sådana här sporter som inte är mätbara riktigt är att det märks ju inte hur mycket sämre man har blivit med, apropå korpen. Det är skillnad om man gör korpen i friidrott. Jag vet inte hur långt det är, men då är det som att man springer en minut långsammare om man var bra. Men här kan man ju få för sig då att man fortfarande är bra.
Absolut.
Här kommer då kärlekspåsen, den mysiga. Och ni ska få...
Jag kryper närmare för jag känner att... Ah, det är ju den beryktade tränaren Wolfgang Pichler.
Nu snackar vi profil, eller
hur? Verkligen profil. Är det någon som kan imitera hans dialekt?
Ja, kanske! Nej, jag kan inte. Jag ska inte ge mig på den.
Lasse är med nästa avsnitt. Han kan nog ge sig på själva imitationen. Wolfgang Pichler.
Ja, men det blir spännande.
Wolfgang Pichler. Mm. Nästa vecka alltså. Nu säger vi tack för idag. Sporthuset, fortsätt höra av er. Tack för att ni är med oss och bidrar till den här podden vecka efter vecka. Avsnitt 235 nästa vecka. Thomas, snart har du scoutat alla hockeyallsvenska lag nu, eller? Har ni koll på Enströms Modo?
Absolut. Stenkoll.
Sa han själv.
Har Enströms Modo koll på Leksand?
Det hoppas jag. De har ju mötts förr i kval. Ja. Så vi hoppas ju på en revansch. Det hade varit häftigt.
Ja, men det kan mycket väl också bli... Ja, vi får se vilka som kommer sista. Just nu är det ju Oskarshamn som är några poäng bakom Leksand på sista platsen.
Och tajt om andra platsen i Hockeyallsvenskan. Så det kommer också bli rafflande.
Vi tackar Övik och Leksand. Och vi hörs igen nästa vecka.
Tack Stockholm.
Hej då säger jag ifrån den coronasäkrade bastulåsen i TGR-arena.
Ja, just det.
Ha det bra.
Hej då. Hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!